Tänk alltså, när man kommer hit till kyrkan, det är gudstjänst, så då är det någon som har låst upp dörren och tänt lampan. Det är rätt skönt nu, eller hur, när den här tiden på året. Man behöver inte stå utanför och frysa, utan man får komma in i värmen. Någon annan har förberett några sånger som vi sjunger tillsammans. Och ytterligare någon har lagt upp en ordning och leder mötet så att du kan liksom följa med och bara få vara i att det, liksom, det finns människor som har koll på läget. Det finns ett par stycken som sitter och fixar med ljudet och bilden. De har fixat lite extra mycket just idag. Så att du kan höra en service, att du ska höra bra vad jag säger och vad som förmedlas. Och att du ska hänga med i sångtexter och så. Och någon har till och med kokat kaffe och gjort fika så att vi kan gå ner efter här uppe, det som är färdigt här uppe. Och få ha gemenskap med varandra. Och så är det någon som har förberett verksamhet för barnen. Och vet ni, kanske det bästa av allt, det är någon som har varit här och städat. Det är bra. Eller hur? Tänk om ingen skulle städat på hela 2023, hur hade vi haft det? Och grejen med det här med församlingsgemenskap är ju att det blir väldigt tydligt kring gudstjänsten. Vi gör det här tillsammans. När vi sitter på medverkande samlingen här 3:15 så är vi ett ganska stort gäng. Vi gör det här tillsammans. Och sen kommer ett ännu större gäng som är ni. Och ni är också med och gör det här tillsammans med oss. Ena veckan så kanske du kommer och hänger med lite mer. Men nästa vecka kanske det är du som har gjort någon av de här uppgifterna som vi har pratat om. Vi gör det tillsammans som troende. Vilken styrka det är att vi är tillsammans. Och just detta, att följa Jesus, innebär rätt så ofta att man får göra en del praktiska saker till hjälp för andra. Varför gör vi det? Jo, för att vi vill hjälpa andra att följa Jesus. När jag gick fram här framme så insåg jag att jag har varit lite förvirrad i min förberedelse. Vi ska läsa ett bibelord tillsammans. Och jag har skrivit upp att det står i Matteus evangeliets första kapitel. Men det stämmer inte. Så när David nu liksom lägger på bilden här så är det ju fel. Det står fel. Det är ju från Markus. Men jag ska läsa rätt ställe i alla fall så att ni kan vara lugna i det. Det är från Markus evangeliet och det är från första kapitlet och vers 16. Så det är liksom helt fel här. Men där står det i alla fall så här. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa det till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Jesus säger, kom och följ mig. Och vad händer? Genast lämnar de båten och följer honom. Båda de här två brödraparen går direkt ifrån det som är liksom deras, förmodligen har de sett det som sin livsuppgift. De ska vara fiskare. Och så lämnar de det för att gå med Jesus. Och jag kan säga, jag vet inte exakt varför de är beredda att lämna det bara så i ögonblicket. Men jag tror att kanske hade de någonting, eller kanske kände de någonting, kanske såg de någonting hos Jesus att här finns en inbjudan som är större än det som är att vara fiskare. Kom, jag ska göra er till människofiskare. Kanske upplevde de, här finns det en inbjudan av någon att jag kan få leva mitt liv med Gud på riktigt. Vi kan få se på de här lärjungarna. De väljer att följa när Jesus kallar. Och vet du, Jesus kallar på dig och mig. Han säger till dig och till mig, kom och följ mig. Du kan få välja att följa Jesus. Det är bra att tro på Gud. Det är bra att tro på Jesus. Tro föder någonting mer. Tro för med sig räddning. Tro för med sig hopp. Hopp om räddning. Hopp om en evighet tillsammans med Gud. Det är fantastiskt att det räcker egentligen att tro på Gud. Men jag skulle vilja säga att du får liksom en till inbjudan här. De här lärjungarna, de trodde på Gud. Men de fick en inbjudan, kom och följ mig. Kom och lev med mig. Och den inbjudan får du och jag också. Var en Jesu lärjunge. Du måste inte vara en följare för att bära hoppet. Men det är ett steg till. Ett steg till. Och det är värt att ta det. De här fyra grabbarna och sen åtta grabbar till följde Jesus under 3 års tid. De gick tillsammans med honom varje dag och efter en tid så står de med Jesus framför sig. Och då har de gått igenom det som har varit det värsta i deras liv kanske. Att de har sett Jesus dö, men sen har de fått vara med om kanske det bästa i sitt liv. Att han också har uppstått igen. Han har fått liv. Och så står han framför dem och nu ska vi läsa i Matteus evangeliet. Nu är vi rätt ute i kapitel 28. Och där är det från vers 16. För där när Jesus då möter dem så kanske det är sista gången han ser dem. Och då säger han något annat till dem också. Vi läser. Matteus 28, vers 16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Nu var de 11 kvar. Och de 11 står där tillsammans med Jesus. De har fått gå med honom och blivit förberedda för det som de nu får. Ett förstorat uppdrag. Först var det, kom och följ mig. Och nu är det väldigt tydligt, gå ut och gör andra till följare av mig. Det växer deras uppdrag. Gå till alla folk, döp dem som kommer till tro. Lär dem att hålla det som ni hört mig prata om. Och här vill jag igen säga, se på lärjungarna. Några av dem tvivlade när de stod där framför Jesus. Men sen ger han dem det här uppdraget. Och vi vet att de gick. Rörelsen hade kunnat sluta när Jesus dog på korset. Det var vad översteprästerna önskade när de sa att vi ska ta livet av den här mannen. Men det slutade inte där. Att du och jag är i den här lokalen idag är ju en effekt av att det har fortsatt genom nästan 2000 års tid. Jesusrörelsen. Den har gått från generation till generation till generation till generation. Och varför har han gjort det? Jo, det är för att generation efter generation efter generation efter generation, ja, och så vidare. Alla de har gett vidare till någon annan. Det som de själva har fått så har de gett det vidare. Efterföljare som har gjort andra till efterföljare. Lärjungar som har gjort andra till lärjungar. Och du och jag är del av den rörelsen. Och vi är också inbjudna att verkligen fortsätta den rörelsen. Och det här är viktigt. Varje människa måste ta sitt eget beslut. Vi kan inte tvinga någon. Vi kan inte forcera fram en tro hos en annan människa. Jag har barn som de följer med oss till kyrkan. De sitter här framme med oss. Men de är här, men de kan ju inte bara bygga sina liv på våran tro. På min tro eller Josefinas tro. Utan de måste ju hitta sin egen. Och precis så är det ju med oss alla. Den som följer dig kan inte leva på din tro utan behöver hitta sin egen. Och där tänker jag att vi kan be den här bönen, Gud väck oss så att vi inte bara är nöjda med att liksom höra om vad andra har varit med om. Eller läsa berättelsen om Jesus utan också få vara med om de sakerna i våra egna liv. Så att det blir verklighet för oss och att det blir verklighet för dem som följer oss. Och jag vet att det finns en del som bär en sorg över att deras egna barn inte är lärjungar till Jesus. Och vet du, jag sörjer det med dig. Och jag tror att Gud också gör det. För han vill ju naturligtvis att alla ska följa honom, att alla ska tro på honom. Men låt inte sorgen över att någon som du har försökt leda till Jesus inte har valt att göra det. Låt inte det hindra dig från att fortsätta försöka. Gör andra till lärjungar. Du kan vara en andlig mamma eller pappa till någon annan. Jag tror att du har värdefulla lärdomar som andra kan få ta del av. Du kan få visa med ditt liv för någon annan. Vi ska inte lägga på oss själva att vi liksom, nej men jag är tydligen inte bra, jag är dålig. För jag har inte fått den här och den här som har levt med mig eller gått med mig länge att börja tro på Jesus. Tryck inte ner dig själv. Du är inte dålig för det. Det är inte vårat ansvar att människor bestämmer sig. Vi försöker hjälpa dem fram till ett läge där de kan ta ett beslut. Och sen behöver de själva ta beslutet. Vi kan inte tvinga fram tro. Vi försöker ta dem till ett läge där de kan bestämma sig för om de vill tro. Vi kan inte tvinga in i efterföljelse. Vi kan leda dem till ett läge där de vill. Och om de sen tar det beslutet, om de sen går, då kan vi hjälpa dem vidare. Vi kan inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Se på lärjungarna. De var lärjungar som gjorde lärjungar. Det kan du och jag också få vara. Följare som gör följare. I andra Timoteusbrevet 2:2. Andra Tim 2:2. Det kan du lägga på minnet. Andra Timoteus 2:2. Då skriver Paulus till en ledare som heter Timoteus. En ung ledare som han har varit med och hjälpt in. Både i verkade som i lärjungarskap och i ledarskap. Och så skriver han till honom. Ett brev därför att han har varit med honom mycket, men så har han skickat iväg honom till en annan plats. Och så skriver han brevet till honom och då skriver han i den versen så här. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska undervisa andra. Det här är till en ledare, men det finns något att lära sig för alla oss tror jag. Paulus är tydlig med det här. Det du har hört av mig, första steget, det ska du ta och ge vidare andra steget. Och så sen kan de ge det vidare. Och så fortsätter det så. Det finns något väldigt fint och väldigt vackert och väldigt bibliskt i att ge det vidare som du själv har fått och hört. Du kan inte gå till någon med det du inte har, utan du får gå med det du har. Och när man gör det, ge vidare det jag själv har fått, så kan man hela tiden be att personerna själv också ska få det. Inte bara här uppe, utan liksom att det trillar ner i hjärtat. Och där tänker jag så här. Timoteus blev uppmanad att utse några personer som du litar på. Anförtro dig åt dem. Och det tänker jag att vi kan ta med oss. Tänk på någon person specifikt. Någon eller några. Som du tänker, den här skulle jag vilja ge vidare till det som jag har fått uppleva. Jag skulle vilja dela med mig av min tro till den här personen. Man behöver inte tänka att jag ska sprida det till alla i hela världen. Ibland så tror jag att en del människor har gjort det här lite för stort. Man har tänkt lite för världsomvälvande. För mig har det hjälpt väldigt mycket att tänka en person. Om jag gör något för en person. Det är lite lättare. Och jag tror att det finns någonting i det. Att om du ska hjälpa någon att bli en efterföljare på riktigt, då är det lättare med en eller ett par stycken personer. Så att du kan ta tid med, sitta ner med, hjälpa den framåt. Och med den tanken i huvudet så skulle jag vilja be dig tänka på en fråga. Vem kan du berätta för om din tro? Vem kan du berätta om din tro för under 2024? Så det här gäller ju dig som tror på Jesus redan. Tror du inte på Jesus, då kan du chilla en liten stund. Men för oss andra, tänk på, finns det en person eller kanske två, men någon som du tänker, det här, den här personen skulle jag vilja berätta om min tro för. Vi tar en liten stund så jag är tyst. Har du kommit på någon? Nu kommer de här små lapparna till hands som jag har satt på bänkarna. Ta en sån här lapp. Jag tvingar ingen, men jag uppmuntrar. Och så finns det några pennor utlagda, kanske någon som har en penna i väskan och så där också. Den personen du tänkte på, skriv det namnet på den här lappen. Och om du liksom fortfarande tänker, jag har inte riktigt kommit på någon, det är lugnt. Be Gud om hjälp och ledning och så kan du få göra det framöver. Men här blir det lite konkret. Ta en lapp, skriv ett namn. Eller två eller kanske tre om du vill det. Och så tänker jag att du får ta den här lappen sen. Och så sätter du den någonstans. Kanske på din bibel, på baksidan av din telefon, på kylskåpet. Där du brukar sitta och be, någonstans i närheten där. Eller ja, någonstans där du liksom kommer se den ibland och blir lite påmind. Nästa steg är att du börjar be för den här personen. Och när du gör det så ber du naturligtvis att det ska gå bra för den här personen. Att den ska få må bra, att den ska få det bra i sina relationer och så vidare. Gör det, välsigna den personen. Be Gud om välsignelse. Men så tänker jag också att du ber för dig själv. Ber att du ska få tillfällen att prata med den här personen. Om det är en granne, att det liksom ska finnas möjlighet att ni springer på varandra när ni inte har bråttom någon av er. Och ni kan börja prata med varandra. Be om liksom tillfälle och möjlighet att säga någonting, att prata lite. Berätta om din tro. Och så kan du också be att du ska våga ta tillfället när det kommer. För jag tror att om du ber om tillfällen så kommer det komma tillfällen. Och då kan det vara bra att bara så här känna, jag vågar ta steget när det kommer. Och så försöker du börja berätta om din tro. Inte med liksom tvång, inte för att jag har sagt det, utan för att du älskar. För att det finns en kärlek. Och då har jag två tips här på vägen. Och det första av dem är, öva lite på ditt egna vittnesbörd. Öva lite på vad du tänker att du skulle vilja få fram. Inte så att du säger, nu har jag mina tre punkter i en predikan här som jag ska ha för min granne. Och den ska sitta utan till, jag ska bara pappa, pappa, pappa. Det är inte det jag menar. Jag tänker att du försöker öva in så här, vad är poängen du vill få fram? Om någon skulle fråga dig, vad tror du på egentligen? Eller om du skulle vilja dela med dig av din tro till någon. Vilken poäng vill du lyfta? Och det kan vara olika för oss. För någon är det, min tro ger mig en trygghet i vardagen. För någon annan är det hoppet om evigheten. För en tredje kan det vara att min tro kommer mycket ur att jag har blivit befriad av Gud. Det kan du också få bli. Alltså det finns lite olika grejer i vår tro som vi säger, men det här ska jag vilja få fram. Och så bestämmer du för någonting som du, det här skulle jag vilja dela och den här skulle jag vilja ha som din poäng. Och det här är som sagt tips. Du måste inte göra det här, men du kan. Ett vittnesbörd, om du berättar för någon, det här har Jesus gjort för mig, det här betyder Gud för mig. Då kan ingen stå och argumentera emot och säga, nej, Gud finns inte. Eller vad säger du om vetenskapen då? Det blir som, det är orelevant. För om du berättar, det här har Gud gjort för mig, då är det så här, det enda man kan säga, jaha. Och ta emot det. Och så får de själva fundera över vad det kan betyda för dem. Och vet ni, ett sånt vittnesbörd kan få en annan och en större effekt än vad vi tror. Även om det inte sker något på en gång, så kan det få ske något längre fram. Så våga. Och jag tänker också, det andra tipset jag har är, vi har ett verktyg i vår kyrka som heter Alfa. Alfa-kursen. Där vi på ett liksom basic sätt berättar, vad är våran tro? Vad tror vi på? Vem är Jesus? Vad är kyrkan? Och så vidare. Och det kanske är lättare för dig att bjuda in till någonting. Att säga, följ med mig på en alfakurs. Du och jag kanske ska gå en alfakurs tillsammans. Så får du veta mer om vad kristen tro innebär, vad det betyder, vad det kan betyda för dig. Och vi ska börja en alfakurs om en månad, den 14 februari. Ta med dig någon då. Och det sista är ju då, ta chansen när du får den. Jag har själv känt många gånger att jag har haft chanser och så har jag missat dem. Och så har jag känt efteråt, varför tog jag inte chansen att berätta lite mer? Liksom? Så om du funkar lite som jag, så kan du behöva påminna dig om det. Nu ska jag våga ta chansen. Våga fråga. Jag säger det lika mycket till mig själv. Jag låter självsäker när jag står här i talarstolen. Men när jag står framför någon annan så blir jag mer osäker. Det är, så funkar jag i alla fall. Konstigt nog. Det kanske du också gör. Men låt oss tillsammans våga. Det är väldigt roligt när vi får ha dopförrättning i kyrkan, eller hur? Varje dopförrättning är en fest och en glädje. Och förra året så hade vi ett dop i vår kyrka. Så vi hade i den här dopgraven. Och det var en stor fest. Men jag har liksom senaste veckorna här tittat lite på våra medlemssiffror och sådär. Man gör det lite nu och då. Brukar bli en gång om året. Och så såg jag att ja, men förra året så var det 10 personer i församlingen som lämnade jordelivet. Som dog. Och vi tror att de flyttade hem till evigheten. Och det var 2 personer som gick ur församlingen som valde att säga jag vill inte vara med längre. Och det var en som blev döpt. Och då tänkte jag, siffrorna är inte jätteviktiga egentligen. Det är inte det viktigaste av allt är inte att vi måste hålla siffror högre. Liksom. Vi måste gå uppåt i siffror, antal. Men jag önskar utifrån det, jag har en förhoppning, vi kan kalla det för en vision för mig som jag vill plantera i dig. Att under 2024 så skulle jag önska och hoppas att vi skulle få döpa fler än de som dör. Döpa fler än de som går ur församlingen. Det är en vision för mig det här året. Varför gör vi det? Jo, men därför att vi vill att fler ska få tron och hoppet. De som har dött, de har ju gjort det i hoppet. Vi tror ju att de har fått gå i evigheten, så det är ju någonting väldigt bra. De är i någonting bättre. Men tänk om vi, var och en av oss, skulle få med den här personen som vi har skrivit på lappen in i efterföljelse till Jesus. Och sen också att de skulle få bli döpta. Då skulle vi göra det, alla vi personer som sitter här. Få med oss en person. Då skulle vi bli dubbelt så många som vi är nu. Eller räknar jag fel? En, ta med en, det blir 2. 2 är dubbelt så stort som 1, va? Har jag matten rätt här nu? Jag vet inte hur många vi är inne nu idag, jag har inte räknat. Men vi är ett bra gäng. Tänk om vi alla skulle få med oss en till det här året. Då skulle det vara fullt här i kyrkan. För att göra det ännu mer konkret. Se dig själv framför dig. I dopgraven. Med den personen som du har tänkt på. Se dig själv. I dopgraven. Tillsammans med den personen som du tänkt på. Wow. Det hade varit något. Eller? Jag vill också säga till dig som kanske inte är döpt. Vill du bli döpt? Den som kanske, du kanske känner någon som är troende men som inte är döpt. Varför inte fråga den? Det är kanske läge för dig att ta det steget och bli döpt nu. Pingstsamfundet har tagit ett initiativ under 21 dagar här. Från och med idag till den 4 februari. En extra liksom tid av bön. Och även fasta. Och det tänker jag, det kan du också ta till dig. Och så kan du tänka och be särskilt för den här personen du har tänkt på idag. Sätt av lite extra tid de här 21 dagarna till att be. Kanske kan du också avstå från någonting, mat och eller något annat som du vet att du lägger tid på. Så avstå från det för att istället lägga den tiden på att be. Så kan du liksom vara konkret i också då och be att du ska få stå tillsammans med den personen i dopgraven. Att den personen har fått kliva in i efterföljelse till Jesus. Vad innebär det att följa Jesus? Det är ju det vi försöker prata om varenda söndag egentligen här när vi predikar. Så jag ska inte ta allting nu. Men någonstans, jag tänker bara så här, väldigt kort. Det är för mig lika delar att lära känna Jesus som att gå genom livet i hans ledning och hans hjälp. Det är att du lär känna Jesus genom att läsa i Bibeln. Genom att ha tid med honom, bygga relationen, att läsa Bibeln och be. Och där säger jag så här. Alla människor har 10-15 minuter om dagen som de kan lägga på att läsa Bibeln och be. Det kan alla människor göra. Vissa tycker att det är ju ingenting. Och andra tycker att oj, det var mycket. Vi är olika, vi har olika förutsättningar. Men jag tror att alla har möjligheten till det. Läsa någonting i Bibeln och be en stund. Och vi har också den här möjligheten att följa Jesus. Att i det vara ledd av den helige ande. Till hjälp, till stöd. Att se vad ska jag göra, hur ska jag göra, vem ska jag prata med, vad ska jag säga. Hur kan jag hjälpa en annan människa. Helige ande kan hjälpa dig att ta beslut. Också i praktisk handling. Så det är att följa Jesus, att låta den helige ande leda. Att följa Jesus innebär också någonting som är väldigt viktigt in i vår tid. Och det är att tala hopp. att tala hopp och framtidstro in i människor. Dina grannar, dina vänner, de bekanta du har, dina arbetskamrater, de människor du möter. Många av dem behöver hopp. Och du kan få vara den som säger, det finns hopp. Du kan få ha framtidstro. Jag vet inte, den här veckan kanske har varit extra, känts extra hopplös för någon. Du kan få tala hoppet som finns i Jesus. Att det är inte slut. Det finns en framtid. Gud har saker i sin hand. Varenda en av dem du har i din omgivning kan bli räddad av Gud. Varenda en. Till och med de du tänker, nej, den personen, är det blir svårt. Det blir svårt till och med för Gud, kanske du tänker. Och så tänker du på det här bibelordet där Jesus säger, nej, men det är svårare för, är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga. Så tänker du på det och tänker, nej, det är så är det för den personen. Men Jesus stannar inte där. Han säger, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det är möjligt för Gud att rädda vem som helst. Det största exemplet på det tycker jag är Paulus. Paulus som var förföljare mot Jesus rörelsen när den kom igång. Han såg så till att de blev kastade i fängelse och dödade till och med. Han möter Jesus och han blir den som skriver mycket av det som vi har som i Nya testamentet i Bibeln. Kan han bli räddad så kan den personen du tänker på som är svår, den kan också bli räddad. Och det är återigen inte vårt ansvar att människor blir räddade. Det är Gud som gör det. Vi kan så ut, vi kan be, vi kan göra väldigt mycket. Men vi kan inte tvinga fram en tro. Gud ger växten. Vi kan så, plantera, vi kan vattna, vi kan se till så att det finns goda förutsättningar, mata. Men det är Gud som ger växten. Hur ska de kunna tro om ingen berättar? Så det är min utmaning till dig och mig idag. Följ Jesus. Och när du gör det, försök hjälpa andra att också följa Jesus. Be, plantera medan du går. Så kommer Jesus hjälpa dig och leda dig. Bli en lärjunge som gör lärjungar.